Vi hälsar välkommen till veckans gäst här i Kalixpodden. Det är Verner Lundholm som den 1 november tillträder som räddningschef här i Kalix kommun. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi ska självklart prata om den tjänsten, vad det innebär. Spontant känns det ju när man lyssnar på ordet räddningschef att det innebär ett stort ansvar. Vi kommer att prata om räddningstjänsten, vi kommer att prata om livet som brandman, för det har varit och har blivit några år, Verner.
Ja, det har väl blivit väldigt många år. Det är ju, jag är ju inne på 20:e året som anställd i Kalix kommun just nu, så att nej, det, jag har väl en viss erfarenhet av räddningstjänst i den här kommunen i alla fall.
Om vi tar din bakgrund, född och uppvuxen här i kommunen?
Född och uppvuxen i kommunen. Uppväxt i Hällfors, strax norr om Kalix. Så där bodde jag till 20-årsåldern. Sen har jag bott i centrala Kalix. Och senaste 11 åren blir det som jag har bott ute i Risögrund och utanför Kalix.
Mm. Hällfors, innebär det att skog och mark, ligger det varmt om hjärtat?
Jo, när vi pratade lite här tidigare så jag avslöjar ju min stora dröm som fortfarande är att bli bonde i någon form. Så jag när den ju lite grann med lite jobb på en skogsfastighet då. Så att det är väl, ja, vi får väl se när det blir av. Jag hoppas att jag får förverkliga den någon dag.
Oj, vad är det som lockar just med att vara bonde och bli bonde?
Nej, alltså jag tror väldigt mycket den här friheten och närheten till naturen, den kombinationen. Och sen kanske det är som en många drömmar som man har, att de är bäst som just drömmar. Och att det är just när de väl förverkligas så kanske de inte var så fina som man trodde. Nu tror jag inte att det är så, men det skulle kunna vara så.
Vi kommer prata en del om ledarskap, för det är någonting som du brinner för också. I din nya roll så kommer också ledarskap vara en viktig del i ditt yrke. Om vi går till räddningstjänsten här i Kalix, hur många anställda har ni här idag?
Idag är vi 39 medarbetare totalt. Och det är ju fördelat både på heltidspersonal och deltidspersonal, då, det vill säga räddningstjänstpersonal i beredskap. Så att vi är ju 13 stycken heltidsanställda och så har vi 26 stycken deltidsanställda som även då har ett annat jobb på sidan om sin beredskapstjänstgöring.
Det är ju så, i det här yrket och inom annan blåljusverksamhet så är det ju beredskap varje dag, varje timme och varje minut, år efter år.
Det stämmer. Och i våran kommun är vi ju då 8 personer som upprätthåller den här beredskapen. Det vi brukar slentrian säga 24-7, men alltså precis som du säger, varje minut året om så finns den beredskapen. Och här är det ju en kombination av både deltidsanställda och heltidsanställda. Så att vi har 2 stycken befäl som är heltidsanställda, en brandman som är heltidsanställd och 5 stycken RIB-personal som då är deltidstjänstgörande med beredskap.
Men en sån här dag då, jag tror att folk är rätt intresserade. Hur ser du ut? Hur fungerar det på en brandstation? Om vi säger en helt vanlig dag, hur lägger man upp dagen? För det är ju så att i det här yrket, ni vet ju inte vad som händer. När ni kommer till jobbet eller när du kommer till jobbet så har du ingen aning om hur din dag ser ut. Kan du på något vis försöka beskriva hur det kan se ut?
Egentligen har vi, om vi pratar om det rent operativa här, för det är ju det vi pratar om, att det är det som är svårast att förutsäga. Då. Men det är ju egentligen, om vi utgår från händelsen, det vill säga olyckan, så finns det ju 3 skeden. Och det är, vi börjar i mitten med händelsen. Och sen så ska vi ju liksom återställa och ta hand om händelsen efteråt. Och efter det så flyter vi över till att återigen börja förbereda oss för de nya händelser. Så att en stor del av tiden är ju planering och förberedelser för de risker och de händelser som vi har identifierat, de kan faktiskt hända i den här kommunen.
Just en sån analys, att kunna på något vis tänka sig framåt, det här kan hända, känns ändå svårt, för att en händelse är oftast inte den andra lik.
Nej, lyckligtvis då så kan man ju, får man ju titta på grannarna lite grann också och se, alltså, ta vara på de erfarenheter som finns. För det ska vi ju säga, att, och det är ju bra att det inte händer så hemskt många olyckor hela tiden, utan det handlar ju om att ta vara på de erfarenheter vi ser hos oss, hos grannar, övriga Sverige och världen i stort. Liksom, för det är ju, samhället ser på många sätt ut på liknande sätt, och den stora andelen olyckor som inträffar, de kan vi planera för, och de har vi en bild av hur de kommer att utveckla sig.
Vi kommer självklart prata mer om själva yrket, men vad var det som förde dig in i det här fantastiska yrket?
Ja, det är ju ett fantastiskt yrke. Det är, som sagt, jag var väl inte ett barn som tittade på brandbilar och drömde om det, men det blev väl lite slump. Jag kom in via, jag är ju så pass gammal, även om du nu innan vi började spela in sa att jag var ung, va? Att jag har fått göra någon typ av plikt, inte värnplikt då, utan civilplikt som räddningsman som då fanns. Och den medför ju att man fick en grundutbildning motsvarande deltidsbrandman. Och när jag hade den utbildningen så sökte jag mig till Kalix räddningstjänst för att se om det eventuellt finns något jobb för en sån som mig. Och 2002 fanns det jobb som deltidsbrandman, som det hette då, det som nu är räddningstjänstpersonal i beredskap. Så att från 2002 då så har jag börjat skaffa mig en bild av det här yrket lite mer, och trivs väl egentligen mer och mer för varje år som går. Men sen från maj 2003 så började jag vikariera som heltidsbrandman, och ja, jag blev kvar, så jag blev inlasad och fick en tillsvidareanställning där också. Och efter det, de har väl inte lyckats bli av med mig då. Det är väl så man får se det kanske.
Fast jag vill vända på det där. Vad är det som gör att du stannar kvar?
Ja, men jag tror att nu ska jag inte prata för alla, jag pratar för mig själv. Men många som man hör som beskriver varför de trivs på en arbetsplats, så nämner de nog arbetskamraterna som en viktig del. Och så är det ju definitivt för mig också. Jag har ju trivts i den omgivning jag har varit. Sen att jobbet som sådant är liksom intressant och spännande, det har också medfört en stor personlig utveckling för mig själv. Det är trots allt de 20 åren av mitt liv som jag har utvecklats. Så att jag är ju den jag är mycket tack vare räddningstjänsten. Jag är den jag är mycket tack vare de kollegor jag har haft. Så att det är ju jätte... Jag kan inte plocka ut mig själv eller plocka ut räddningstjänsten ur den ekvationen, utan jag har ju blivit det jag har blivit mycket tack vare mitt jobb givetvis. Vi formas ju av våra omgivningar.
Och den 1 november så tillträder du alltså som räddningschef, förresten på din 40-årsdag.
Ja, jag vet inte. Är det två positiva eller är det en bra och en dålig? Det får andra avgöra kanske. Nej, jag känner väl ingen större åldersnoja inför det, utan det är mer spänning inför att tillträda det nya jobbet i det fallet.
Vad innebär det? Vi pratade om det tidigare, att spontant tror de allra flesta känner att namnet räddningschef innebär ett stort ansvar. Men kan du mer berätta lite grann vad det innebär?
Alltså, det innebär ju ett stort ansvar. Det är ju en av dem i lagen om skydd mot olyckor. Det är ju en utpekad befattning som ska finnas i en kommun då, för att ansvara för organiseringen av räddningstjänsten. Så att det är ju ett övergripande ansvar egentligen för allt som kommunen ansvarar för enligt lagen om skydd mot olyckor. Och det är ju både den, alltså skadeavhjälpande delen och operativa delen. Att se till att det finns en planering för den, att det finns en förmåga att hantera händelserna och att de händelser som faktiskt inträffar följs upp på ett korrekt sätt. Och sen är det ju även myndighetsbiten i det fallet med tillsyn. Och sen som då lagen hanterar där. Så att det är ett väldigt stort ansvar. Jag ser det som ett ärofullt uppdrag. Jag är otroligt stolt över att jag har fått den tjänsten helt enkelt.
Jag vet att du brinner för ledarskap. Du har tidigare tränat en del fotbollslag och så vidare. Vad är det som gör ledarskapsrollen så fascinerande tycker du? Och följdfrågan blir såklart också, på vilket sätt är du som ledare? Men om vi tar det här första delen, vad är det som gör att du brinner just för ledarrollen?
Men jag tycker att ledarskapet finns ju i allt. Det är ju både i det stora och det lilla. Det utgår egentligen från varje individ. Hur leder jag mig själv i vardagen? Och sen När vi sätter ihop grupper, hur fungerar grupper, hur fungerar människor tillsammans och vad behövs då för att gruppen ska utvecklas, för att gruppen ska nå det. Ofta har en grupp som sätter samman någon typ av uppgift som de ska lösa. Och kopplar det nu till räddningstjänsten, så vi har ju en väldigt tydlig uppgift vad vi ska lösa utifrån de förutsättningar vi har fått och de krav som lagen ställer på oss. Så att, och där är ju en grupp med flera olika grupper också som ska lira tillsammans där. Så att jag tycker, alltså ledarskap för mig är egentligen att utveckla individen och med det utveckla gruppen till att bli så stark som möjligt.
Vi nämnde tidigare, Werner, att du har jobbat och varit verksam inom idrottsrörelsen en del med som ledare. Visserligen var det några år sedan, men finns det där någonting som man kan ta med sig, eller som du kan ta med dig i den roll du har nu?
Ja, men jag tar väl med mig en massa erfarenheter just ledarskapsmässigt. Sen är det ju jättestor skillnad att jobba med en ideell förening med en grupp som för det första inte är avlönad, utan de är där enbart av intresse, vilket jag tror har varit väldigt utvecklande för mitt eget ledarskap, vikten av att motivera människor. Någonstans är det ju skillnad när människor går till ett jobb och får en lön. Det kommer ju spela roll i och skapa kanske en annan dynamik. Men just det här med att motivera människor i en ideell verksamhet, det ser jag som det ställer kanske högre krav på ett ledarskap utifrån vissa aspekter. Sen finns det vissa saker då som kommer in med att leda i arbetslivet också.
Det känns ju som, när jag träffar dig och dina kollegor, att ni är ett fantastiskt härligt gäng.
Ja, jag vet inte om vi tycker ju det, men vi kanske inte ska uttala oss.
Ja, men det känns ändå som att jag har full respekt för ert arbete, men det känns ändå när vi har träffat både dig och dina kollegor att ödmjukheten genomsyrar organisationen.
Det är ju bra att det känns så. Jag vill ju gärna att det ska vara just så, att vi ska vara en arbetsgrupp som både har en ödmjukhet gentemot varandra, men framförallt en ödmjukhet gentemot det samhälle som vi faktiskt har i uppdrag att hjälpa. Och det, så jag blir väldigt glad när du säger att det är den känslan som du får i alla fall. Sen, som sagt, vi är ju inne i gruppen, så för oss kan det vara svårt att och göra en analys av oss själva. Så att vi får ju gå på det vi får till oss. Så att det är ju positivt att du tycker så.
Om vi går tillbaka till en dag på räddningstjänsten, exempelvis i Kalix, och det händer ett larm. Hur fungerar det då hos er?
Hos oss fungerar det så att från det larmet då ljuder i högtalare, radioapparater och personsökare. Så de heltidsanställda, de ska ju åka ut på det här larmet inom 1,5 minut. Det är ju den heltidsnormen i Sverige. Inom 90 sekunder så åker räddningstjänsten ut på larm. Och då åker det ut en insatsledare, och den bilen har säkert många sett. Den är ju även i beredskap, i och med att insatsledaren tjänstgör ju, om vi säger kontorstid 8-17, och i övrig tid då har vi insatsledare i beredskap. Så att då åker man hemifrån när man inte är på jobbet, så att säga. Och sen har vi då två stycken heltidsanställda personal som åker i brandbilen. Och då säger jag brandbilen, för det är nog det som folk kallar brandbilen. Och det är en styrkeledare då och en heltidsbrandman som åker där. Eller heltidsanställd brandman, ska jag väl säga. Samtidigt då som de här har liksom tagit sig till bilen och börjat åka iväg, så har ju de deltidsanställda, alltså räddningstjänstpersonal som finns i beredskap, de har ju då börjat ta sig till sin bil på det ställe där de befinner sig och ta sig mot brandstationen. För att då komma in på brandstationen, byta om till larmkläderna och åka ut. Och pratar vi ett brandlarm, en byggnadsbrand, så kan det vara med höjdfordonet och tankbilen då som de kommer ut till brandplatsen med. Och är det en riktigt stor händelse, så då kan även samma procedur ha skett i Tör, att de två som är i beredskap där har begett sig till stationen och bytt om, hoppat in i brandbilen som finns där. Och börja åka mot brandplatsen som då kan vara i Kalix eller i Kalix kommun i alla fall. Eller för den delen i en annan kommun eftersom vi har en god samverkan med flertalet kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Så att vi åker och hjälper varandra direkt. Det är ju ingen begäran som behöver liksom lämnas in utan vi jobbar initialt med gränslös räddningstjänst på det sättet att närmaste resurs kommer svara på larmet då, helt enkelt.
Jag tänker det här är ju händelser som sker väldigt snabbt. Men det innebär ju också Werner väldigt snabba beslut.
Det är snabba beslut och många av de här sakerna som verkligen ska ske snabbt, de försöker vi ju ha så förtryckt att det då går. Och då är väl, ja, det så, jag säger så förtryckta som det går, för det är viktigt när man pratar om förtryckta saker och standardrutiner att man rutiner är till för att hjälpa och göra saken bättre, inte som ett självändamål. Så att även om vi har rutiner så behöver hjärnan hela tiden vara med, men att vi försöker automatisera så mycket som möjligt. Men och hela tiden då vara uppmärksam för vad det är för situation vi faktiskt åker ut på. Men initialt ska det gå väldigt snabbt, och även om det ska gå snabbt när vi kommer fram på plats så måste vi ju både för vår egen personalsäkerhet och för att kunna rädda de som behöver hjälp på ett bra sätt, så måste vi ju liksom skaffa oss ett bra beslutsunderlag där också. Så att det är ju en pressad situation givetvis, men det är ju en av de saker man faktiskt behöver träna på. Att ge sig själv tid för att kunna fatta ett bra beslut, för annars kan det bli väldigt farligt ute på händelser. Vi ska ju rädda de tre sakerna, liv, egendom och miljö. Så att miljöaspekten ska man ju inte heller glömma bort när vi är ute på land. Det är ju faktiskt någonting som vi också ska ta hänsyn till när vi räddar. Vi ska, ja, liv och människor, vi ska ta hand om människor. Det är inte att släcka ett hus och ta hand om en människa som behöver hjälp. Och där kan man inte ha någon standardrutin. Där måste man verkligen vara lyhörd för situationen.
För det är ju ofta så att ni är först på olycksplatsen av blåljus.
Vi är ofta först, framförallt våran beredskapspersonal i Töre. De är ju väldigt ofta först på plats på händelser, både brandlarm och trafikolyckor då.
Men är det så, när då den här första gruppen kommer, ge dem en rapport då hur läget är, eller hur fungerar det rent där med kommunikation och så?
Då funkar det så att den första, som vi då säger på fackspråk, enhet eller resurs då som är på plats, ger en typ av framkomstrapport. Den är väldigt snabb egentligen innan man kliver ur bilen.
Hur kan det låta? Kan du bara ge något exempel på hur det skulle kunna vara? Om det är någonting som händer på E4 exempel.
Ja, men vi kan ta en trafikolycka på E4 och vi har Töres brandbil som är först på plats. Och då har vi ju fått information via SOS Alarm och vår ledningscentral på väg ut till larmet. Men när de kommer fram så kanske de bara bekräftar det som har sagts. Men de säger ändå att det är en trafikolycka, det kan vara två bilar, en står på fyra hjul, en ligger på sida i diket. Oklart hur många personer som är inblandade, för det ser man inte då. Och det är liksom den rapporten, då har man har fått verifierat att det är den här platsen som vi befinner oss på, och det ser ut som det gör just nu, det är det vi ser. Och så får man återkomma sen med ytterligare rapport.
Beroende på vilken händelse så kan det ju också vara tragiska saker som händer och sker. Oavsett hur snabbt ni är på plats eller händelseförlopp. Hur hanterar man det? Dels i en grupp men också som individ.
Alltså det, vi har ju i mina ögon världens bästa jobb. Men vi har ju vissa dagar som du beskriver har vi ju kanske världens sämsta jobb också. Utifrån att det blir en väldigt stor påfrestning på gruppen och individen beroende på vad som har hänt då. Det är ju, jag hävdar att det är högst individuellt hur människor vill hantera det här, och att det är av vikt att man som arbetsgivare ger personalen möjlighet att hantera det på sitt sätt och stöd att hantera det på det sätt som de behöver hantera det. Så det kan vara, vi samlas alltid vid, om vi säger, händelser som egentligen vi samlas efter alla händelser, men är det nu någon med någon speciell och kanske tragisk utgång, så vill vi samla gruppen direkt efter händelsen för att stämma av hur alla mår. Sen kan det vara så att vissa vill prata lite mer om det, andra vill prata lite mindre, och en del vill tänka lite en stund innan de vill börja prata om saker och ting. Men att vi är lyhörd, dels alltså som arbetsledare för gruppen ska man vara lyhörd, men att vi är lyhörd som gruppmedlemmar där också på hur mår mina arbetskamrater eller mina arbetskamrater. Och att arbetsledaren också har någon som liksom håller ögonen på den personen. Hur mår den personen? Så att det blir ju att som grupp att man tar hand om varandra för att alla ska få möjlighet att hantera den här händelsen och sina egna reaktioner på ett så bra sätt som möjligt.
Ja, det är Werner Lundholm som tillträdde som ny räddningschef 1 november som är veckans gäst här i Kalix-podden. Vad gör du själv för att koppla av från jobbet?
Ja, jag försöker ju vara fysiskt aktiv. Jag har ju insett att det är ett väldigt bra sätt att koppla av från jobbet. Sen kanske det också medför att man kan jobba bättre och mer. Det kanske inte är den bästa anledningen till att vara, men alltså att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet, min hjärna i alla fall ska jag säga, så att det är väl det jag gör. Sen blir det väl mycket ute i skogen. Jag tror alla som bor i villa kan känna igen sig att det kanske finns något att göra runt gården och huset både sommar och vinter, så att det är ju inte arbete och sen är det liksom 16 timmar fritid, utan det finns lite saker som alltid måste göras, men jag skulle väl koppla tillbaka till att någon typ av fysisk aktivitet och gärna ute i skog och mark då. Det är väl där jag hittar min avkoppling. Mm.
Löper en del, gymmar en del också?
Nu spär du på den stereotypa bilden av räddningstjänstpersonal här. Men ja, jag springer väl kanske mer än vad jag gymmar nu för tiden. Nu ska vi ju verkligen ge rätt bild här. Det är ju mer jag som person, inte någonting som är kopplat till mitt jobb eller ett krav för mitt jobb. Det kravet är ju fortfarande att om man ska vara rökdykande personal att hålla en viss fysisk nivå. Den behöver man inte träna som en galning för att upprätthålla. All personal som är i brandmannabefattning då, alltså RIB-personal eller heltidspersonal, de är ju rökdykande, så att det kan vi inte runda i det fallet.
Får man fråga vilka krav det handlar om?
Det egentligen handlar om och kokar ner till är ju ett arbetsprov på rullband som är över totalt 8 minuter då, bara de sista 6 minuterna är på 8 graders lutning och 4,5 kilometer i timmens hastighet. Och utrustningsmässigt och så går man i det vi kallar full rökdykarutrustning, förutom att man behöver inte ha på sig masken för ansiktet om man får byta ut brandstövlarna mot vanliga träningsskor. Men det blir ju ett test där du får känna på framför allt då värmepåverkan under det här provet. Så att det är ju kanske det som är det de allra flesta reagerar på om de blir lite överraskade eller förvånade av hur snabbt värmen kommer inifrån i det fallet när du börjar anstränga dig med utrustningen på. Så att säga.
Vad krävs i övrigt för att jobba inom räddningstjänsten?
I övrigt krävs det ju framförallt att du vill jobba inom räddningstjänsten. Att du vill hjälpa människor, det är väl det grundläggande. Det tror jag alla vi har som jobbar inom räddningstjänsten på ett eller annat sätt. Alltså att det är ändå en otrolig belöning en arbetsdag när man känner att idag gjorde vi verkligen skillnad. Kanske liksom så pass stor skillnad så det handlar om liv eller död. Nu är det inte det som är räddningstjänstens vardag, men det händer ju då och då. Men det är ju allt från det lilla till det stora, för det är ju så att vi dyker ju upp som samhället rycker ju in här när den enskilda individen själv inte kan hantera sin olycka. Så att vi behövs ju när vi väl kommer dit. Sen lyckligtvis är det många gånger vi kommer ut och konstaterar kanske att okej, det var inte så allvarligt som det kanske verkade från början. Och det är ju positivt att det är så. Vissa gånger är det ju då åt andra hållet att det är värre än vad det verkade när de rapporter vi fick innan vi var framme på plats. Så, men det är väl att vilja hjälpa. Sen att vilja jobba tillsammans med andra människor. Vi jobbar ju alltid i grupp. Det är väldigt lite ensamarbete för våran del. Och sen har ett hyfsat... vara hyfsat flexibel i sitt tankesätt. Alltså vi övar och vi har rutiner och vi förbereder oss. Men vi kommer nästan alltid komma ut på händelser där vi någon gång måste göra och fundera på exakt här och nu, hur ska vi lösa det här då? Och då är det viktigt att man kan titta på alternativa lösningar där.
Vi pratar såklart av förståeliga skäl väldigt mycket om händelser där det är olyckor inblandade. Men räddningstjänsten och i ditt uppdrag så har du ett annat viktigt uppdrag också. Det är egentligen ett förebyggande uppdrag. Det handlar om tillsyn.
Det förebyggande uppdraget är ju både information, kanske en del utbildning och tillsyn. Och det är ju då att egentligen säkerställa att byggnader uppfyller de krav som ställs beroende på vilken verksamhet som bedrivs i dem. Att verksamheten som sådan har en organisation där varje individ vet hur de ska hantera ett brandtillbud och där gruppen i stort vet hur man ska hantera ett brandtillbud för att säkerställa att ingen människa kommer till skada om det faktiskt börjar brinna. Så i den bästa världen så hade vi ju lyckats förebygga bort vårat operativa behov kanske, men det tror jag nog aldrig vi kommer komma till, utan olyckor kommer troligtvis alltid att hända. Men vi kan i alla fall förebygga så att konsekvensen av dem blir så liten som möjligt.
Jag har en son som är 5 år. Ni är ju hans idoler. Han ser verkligen upp till brandbilen och så vidare. Han tycker det är så fascinerande. Ni är ju förebilder.
Ja, vi får hoppas att det håller i sig då. För vi kommer ju precis som alla branscher behöva kompetens och personal. Så det är bra. Men det är ju glädjande att vara uppskattad av alla. Barn är ju, det är jätteglädjande. Och där har vi ju också en bra förebyggande möjlighet. För vi kan ju verkligen påverka barn, kanske framförallt till att tänka på det här med brandskydd. Och barn kan i förlängningen påverka sina föräldrar och tänka på det här med brandskydd. Sen överlag så har ju vi ett ganska starkt varumärke som räddningstjänst. Det är ju, hoppas jag, fortfarande väldigt få som tycker illa om oss, utan många tycker bra om oss. Det är väl ett uniformerat yrke som många förknippar med ändå befriande och glädjande när de dyker upp. Så att det är väl någonting som vi inte ska luta oss tillbaka och säga att vi har ett bra varumärke och att det kommer inte av sig själv, utan det kommer vi måste fortsätta att jobba med om det ska fortsätta att vara bra. Det jag har märkt med räddningstjänsten som sådan, det är väl kanske att det är inte fullt genomslag i samhället att räddningstjänsten faktiskt är kommunal. Jag kan få till mig i vardagen ibland att man gör skillnad på räddningstjänsten och kommunens organisation, vilket man då får liksom ändå säga att nej, men det, vi är kommunen, vi också, och vi vill inte stå utanför kommunen. Vi är en, i allra högsta grad ingår i Kalix kommuns verksamhet.
Jag vet att du brinner för information och kommunikation. Är det här en del som du vill jobba med, att få ut mer, dels vad ni pysslar och gör, men också att det faktiskt är en kommunal verksamhet?
Ja, men alltså, överlag så jag vill ju gärna sprida räddningstjänstens budskap så mycket jag bara får. Sen kanske inte jag får allt det utrymme som jag vill, men någonstans är det ju också mitt ansvar att prata för den här verksamheten. Och sen får ju alla andra prata för sin verksamhet, och jag respekterar i allra högsta grad alla andra verksamheter, men jag tycker i den lilla kommunen är det viktigt, och nu benämner jag Kalix liksom den lilla kommunen, för relativt sett är vi ganska små ändå. Eller ganska liten kommun. Och det är ju att vi ändå ska tillhöra samma kommunfamilj och kunna hjälpas åt. För det är ju, vi har olika uppdrag, ja. Men vi måste ju vara beredda att sträcka ut handen till inom vår egen förvaltning till exempel. Vi tillhör ju organisatoriskt samhällsbyggnadsförvaltningen där vi är en avdelning. Jag menar, att ha en samverkan där och försöka hjälpa till med det man kan, som kanske inte är kärnuppdraget som sådant, men det är ju fortfarande så att vi kan göra skillnad för kommunens skattebetalare om vi kan underlätta i det fallet. Och även till andra förvaltningar och liksom hitta arbetssätt där vi får bättre effekt av skattepengarna i slutändan. Det är ju väldigt viktigt och egentligen vårt ansvar oavsett.
Werner, hur känner du inför det faktum att du faktiskt ska efterträda den räddningschef som har varit, ska man säga, längst på sin post?
Ja, men så är det ju. Om vi pratar om stort ansvar, så kanske det är det största ansvaret att efterträda Norrbottens mest erfarna räddningschef. Samtidigt är det ju det en stor fördel för mig, för jag får ju en introduktion av precis samma person. Så att jag har ju fått jobba nära honom i ett antal år och lära mig mycket av honom. Så att det är en stora skor som ska fyllas, men det är ju också goda förutsättningar vad gäller kunskap som han försöker föra över till mig. Så men det är kopplat till ett stort ansvar. Så är det ju det.
Vad ser du som den största utmaningen i ditt kommande arbete?
För oss som jobbar i räddningstjänst så går vi ju igenom en väldigt spännande tid just nu. Vi fick ju en uppdaterad lagstiftning inför det här året. Och kopplat till det då ett antal föreskrifter som ställer högre krav, framförallt på den kommunala delen av lagen om skydd mot olyckor. Så att där finns mycket jobb att göra egentligen genom i alla avseenden. Mycket var kopplat till den förebyggande verksamheten i form av tillsyn. En del var kopplat till att vi faktiskt ska bli bättre på att utvärdera och ta hand om våra egna erfarenheter. Sen är det kopplat, en stor del är kopplat till den övergripande ledningen, alltså hur Kalix kommuns räddningstjänst ingår i ett större system. Och vi har ju i Norr- och Västerbotten har vi ju haft ett ganska långtgående samarbete sedan tidigare, så vi bygger bara vidare på det. Vi ingår ju någonting som ledningsmässigt kallas för Räddsam Nord, Räddningssamverkan Nord, där då som sagt flertalet av Norrbottens kommuner och en stor del av Västerbottens kommuner ingår i den här samverkan, som då egentligen samlas under ledningscentralen som är placerad då i Luleå på samma Luleå brandstation där SOS Alarm finns placerad. Så att vi har ju en samhörighet med andra kommuner där också. Så att i räddningstjänstvärlden händer det mycket just nu. Utmaningar som jag ser är ju att vi ska ju försöka, eller som alltid, vi måste fortsätta att utvecklas. För om vi ska gå i takt med det samhälle som vi ändå ska hjälpa och skydda, då måste vi i bästa fall gå i samma takt. Men förhoppningsvis så kan vi ju gå något halvsteg före och försöka ligga i framkant. Och försöka hantera risker och utvecklingar som innan de liksom händer. Det är väl just det, att fortsätta att vara en lärande och driven organisation, vilket jag tycker att vi har blivit de sista åren.
Man pratar väldigt mycket om samverkan och att man samarbetar och leder ofta till framgång. På vilket sätt samarbetar räddningstjänsten i Norrbotten och för den delen i Finland också?
Jag är ju inte expert på just samarbetet över landsgränsen, men i Norrbotten så samarbetar vi ju egentligen med så mycket som vi bara kan samarbeta med. Som jag nämnde här tidigare, just den här gränslösa räddningstjänsten, att vi ser inte till kommungränser i Norrbotten när vi larmar ut räddningsresurser, utan vi larmar de närmaste och det som behövs för att hantera händelsen. Sen är det ju så att får vi hjälp av grannen så får vi givetvis betala för den hjälpen. Vi får den inte gratis, men det är ju ändå en trygghet att veta att det, på något sätt, vi behöver inte betala för att det finns en beredskap i grannkommunen, men vi får nyttja den när det väl händer en händelse. Sen samverkar vi mycket genom att försöka ha samsyn vad gäller myndighetsutövningen, att göra hyfsat likvärdiga bedömningar. Det är ju något som är av yttersta vikt för oss som myndighet, att de bedömningar vi gör och de krav vi ställer ska ju vara korrekta. Och där kan man inte bara sitta i sin egen kommun, utan där måste man ju omvärldsbaka och se vad, alltså vilken kravnivå som är rimlig för att det ska vara ett likvärdigt brandskydd i hela landet.
Jag kan tänka mig att en annan som lyssnar på det här nu blir lite sugen och sådär på yrket. Det vill säga att man kanske vill söka till deltidsbrandman. Och det är väl så att ni söker då och då efter nya tjänster eller nytt folk?
Vi söker när det behövs. Och det, nu senaste åren har det varit nästan årligen. Nu har vi gjort en jättestor rekrytering i våras där vi faktiskt har 10 nya medarbetare. Så att det var dels en effekt av de här, om vi säger, utökade kraven som lagstiftningen ställer utifrån övergripande ledning, där vi var tvungna att ställa om organisationen och helt enkelt utöka den totala styrkan som finns i beredskap. Så därav den stora rekryteringen, men även för att och fylla upp, för vi var nere på ett minimiantal egentligen. Vi hade inte tillgång till någon extra personal där. Så ja, man kan söka sig till oss. Och det är ju egentligen bara att hålla utkik. Vi annonserar ju via Kalix kommuns Facebook, via Arbetsförmedlingens hemsida och så vidare. Så att man missar det nog inte när vi väl söker personal. Nu hoppas ju jag att vi kanske inte behöver rekrytera närmaste tiden, i och med att rekrytering av RIB-personal för våran del, det medför dels vi internutbildar personalen för att de ska vara redo för att åka ut på larm, så att det medför ju ganska stora kostnader, men de är ju nödvändiga givetvis. Så förhoppningsvis får vi behålla personalen, och det är väl lite grann upp till mig och hela arbetsgruppen att den ska vara så trivsam som möjligt så att folk vill vara kvar hos oss. Sen är det ju så att när man, som i alla branscher, så förändras ju förutsättningar för människor, så folk slutar inte för att de vantrivs, utan det är kanske förutsättningar för att kombinera brandmannajobbet med ett annat jobb kanske inte finns längre, och då får man sluta av den anledningen. Men jag hoppas att det här kan bidra till att väcka intresset för våran bransch. Och jag blev ju väldigt glad i våras när vi rekryterade, och man får höra, och det blir också fördelen med att finnas i en kanske lite mindre kommun, men många av dem som började hos oss och sökte sig till oss nämnde just att det verkar vara en så trivsam arbetsgrupp att jobba i, alltså att det budskapet har spridit sig. Det blir man ju väldigt glad över. Det är ju ingenting som vi kan påverka på något annat sätt än att faktiskt försöka vara en så trivsam arbetsgrupp som möjligt, men den bedömningen görs ju utifrån. Vi kan aldrig välja vilken bild någon ska ha av oss, utan vi kan bara försöka förmedla en bild. Och sen är det upp till betraktaren att liksom göra sin bild av oss. Så att, nej, men det var positivt. Så jag hoppas väl att en stor del av de vi har rekryterat, jag säger en stor del, för det brukar vara så att alla är ju inte kvar i 30 år som det kanske var tidigare. Men för varje år jag får behålla personal, så är jag otroligt tacksam, för att det är ju ett erfarenhetsyrke det här också, så att för varje larm och för varje övning som vi åker på, så blir vi ju bättre. Så att, alltså det, jag hoppas att folk är intresserade.
Verner, på vilket sätt, om ni kommer att behöva rekrytera framöver, på vilket sätt kommer ni att kunna locka kvinnor att söka yrket?
Till att börja med så tror jag att vi behöver marknadsföra oss tydligare inom kommunkoncernen överlag. Alltså som vi har ju, Kalix kommun är ju den största arbetsgivaren i Kalix kommun. Så det vore ju liksom troligt att det är där vi hittar fler brandmän också. Kalix kommun har väldigt många kvinnor anställda. Så att ska vi lyckas locka, jämna ut könsfördelningen, så är det ju bra att leta på hos en arbetsgivare som har väldigt många kvinnor anställda. Vi har ju, alltså det går ju att hitta lösningar. Vi har ju till exempel en förskolepersonal i Töre som kombinerar jobb på förskolan med brandmannajobbet som RIB-anställda. Så att, och det går ju, vi får ju liksom, om vi vill få till en förändring, så måste vi göra någonting annorlunda.
Det här tycker jag är jätteintressant när du nämner nu, Werner. Att man på något vis skulle kombinera två tjänster inom en stor organisation som Kalix kommun är.
Ja, det är ju alltså önskvärt om det skulle gå att lösa. Sen, jag har ju full respekt för att andra verksamheter verkligen behöver sin personal alltid. Och där får väl vi kanske från räddningstjänstens sida bli lite bättre på att visa på vilka fördelar den om vi säger, kallar det då, huvudverksamheten får av att ha en anställd brandman. Så att det ligger ju, bollen ligger ju hos oss i det fallet. Om vi behöver personal så måste ju vi jobba för det. Vi kan ju inte sätta oss ner och tro att de ska liksom bara ramla ner i knät på oss. Det gäller ju allt man gör. Alltså att allt startar ju hos mig själv. Vad vill jag? Och sen vad vill vi? Och ja, hur ska vi nå dit vi vill? Så att jag tror att där har vi ett jobb att göra. Att försöka marknadsföra oss. Både hos individen. Alltså för jag upplever att det är fortfarande så att det är få kvinnor som överhuvudtaget söker sig till oss. Och sen att möjliggöra det. De som vill men kanske inte liksom har, om vi säger att möjligheten är inte klar fullt ut med huvudarbetsgivaren, då får vi också försöka hjälpa till och se vad vi kan göra för de anpassningar vi kan göra för att helt enkelt möjliggöra det där.
Hur kändes det förresten att sitta så här, dels att prata om sig själv men framförallt prata om räddningstjänsten?
Ja, det har ju varit alltid mycket lättare att lyssna på en massa poddar än att prata i den själv. Så, nej, men det var väl, jag tyckte det var roligt. Jag hoppas att jag har sagt något vettigt. Och sen får vi se, ska man hoppas att folk lyssnar eller inte. Jag vet inte ens om jag vågar korrekturlyssna på det här själv. Så att.
Ja, men bra Werner. Vi får önska dig all lycka med det nya jobbet här då, inom Kalix kommun och inom räddningstjänsten som räddningschef.
Det tackar jag så mycket för och ser fram emot samarbetet, oavsett med vem och i vilken form.